den 23 maj 2001.
I nästa vecka fattar förbundsdagen det tyska parlamentet beslut om att 50 miljarder kronor ska betalas ut till östeuropeiska för detta slavarbetare under Nazityskland. Utbetalningarna har fördröjts på grund av rättsliga procedurer, praktiska problem och bristande vilja. I Sverige så har över 800 personer ansökt om ersättning för att de tvingades att arbeta som slavar under andra världskriget. Vi har träffat en av dem, 84-åriga Janina Karlsson i Norrköping.
Klockan tickar i Janina Karlssons kök i det lummiga villaområdet i utkanten av Norrköping. Den påminner om tidens gång. Det har gått 56 år sedan hon kom från koncentrationslägret Ravensbrück norr om Hamburg till svenska Finspång. Medan hon bodde i lägret arbetade hon på Krupps vapenfabrik. Arbetet bestod i att tillverka handgranater och ammunitionshylsor.
Vi började klockan 6. Och sen efter slutade jag klockan 8 på kvällen. Och inga mat. Hungrig var man.
Vad fick ni att äta?
Någon slags soppa som luktar pitton. Och sen förstår du, när vi fick den här maten och jag tyckte att det smakade så konstigt. Och då sa en äldre människa att när ni fick en sån mat, då måste vara blandat med någonting. Det var, jag vet inte vad det var. Men vi var tvungna att äta, man var hungrig, förstår du? Ja, och vad ska man göra? Då var man tvungen att lida dem. Man var ju maktlös.
Janina Karlsson, eller Janina Stepniewska som hon hette då, var 22 år gammal när hon efter en vecka på ett uppsamlingsläger i Buchenwald kom till Ravensbrück. Hon kommer från en polsk familj och hennes föräldrar och sex syskon i Warszawa var med när hon slumpmässigt valdes ut som arbetskraft i oktober 1939.
Ja, när vi satt åt kvällsmat, då kom de här två stycken soldater, eller vad de heter. Och sen pekade de ut mig, ut, rausade åt mig. Ja, var jag tvungen att följa med och då visste inte jag var ska jag hamna.
Förutom sina smycken blev hon också av med sitt pass när hon kom till lägret i Ravensbrück där hon bodde med andra kvinnor i en barack.
Vi fick inga madrasser utan de hade någon slags halm och det fick vi ligga och ihoppackat som silar eller något annat.
Fångar som inte klarade livsvillkoren dog och liken kunde bli liggande en vecka i baracken, berättar Janina Karlsson, som själv vägde 30 kilo när hon kom till Sverige, som en av de lägerfångar som räddades av Svenska Röda Korset. I Finspång träffade hon sin blivande man, William eller Ville Karlsson. De fick inte några barn eftersom Janina Karlsson aldrig återfick sin menstruation efter lägertiden, då ett ämne blandades i maten för att hindra kvinnor från att få menstruation. Under decennierna som gått har hon aldrig fått någon ersättning eller skadestånd för åren i Ravensbrück. Hon fick reda på möjligheten genom en notis i tidningen och med hjälp av en jurist har hon fyllt i ett 7 sidor långt frågeformulär från Internationella organisationen för migration som administrerar ansökningarna från slavarbetare som inte är av judiskt ursprung.
I det här ganska omfattande frågeformuläret finns det också en punkt som heter annan personskada. Och det står så här, har ni lidit någon annan personskada i samband med nationalsocialistiska övergrepp? Och då har du kryssat för ja. Och så står det, utslagna tänder, samtliga märken på benen efter sparkar med järnförsedda spetsar på soldatkängor. Mm.
Var tvungen att stå som soldater alltså.
På led eller?
Ja. Och jag kanske såg fel, det vet inte jag. Och då fick jag spark i det. De hade en sån här järn på sina sävlar, eller vad det heter. Och det fick jag, förstår du. Och jag vet inte varför.
Det är svåra minnen som kommer fram. Minnen som Janina Karlsson bär med sig dag och natt.
Till exempel om jag drömmer. Då drömmer mest åt det otäcka kriget. Då skriker jag förstår på nätterna. När Ville levde, då väckte han mig. Men nu jag kan gapa förstår och skriker så kattkrakorna. Jag är livrädd för det.
1970 åkte Janina Karlsson tillbaka till Warszawa för att försöka hitta sin familj. Den resan följdes av många fler, men resultatet var detsamma. Hennes syskon och föräldrar har inte gått att spåra. Saknaden efter syskonen är stor, speciellt sedan hennes man gick bort för 9 år sedan. Nu lever Janina Karlsson på cirka 5000 kronor i månaden i pension. Som före detta koncentrationslägerfånge och slavarbetare har hon rätt till cirka 65 000 kronor i ersättning.
Ja, jag skulle tänka mig att de skulle få en lite högre pris för det här hela 5 år. Det är inte en månad utan ett helbor, förstår du, till krigets slut. Jag tänkte jobba från klockan 6 till klockan 8 på kvällen. Det var jobbigt.
Hur känns det att få ersättning för något som var så hände så länge sedan?
Jag tvivlar att om jag får det, förstår du, på det här 5 år som jag har hållit upp till lägret.
Varför det?
Ja, jag är så pass gammal, förstår du, så jag förlorat förtroende för allt.
Om och när du får de här pengarna, vad skulle du vilja göra?
Ja, jag ska betala mina skulder också. Jag har lite skulder. Ja, jag skulle vilja köpa några kläder när jag inte haft på länge. Jag skulle vilja gärna innan jag dör.
Carolina Ernroth för Studio 1.
Thomas Nordegren, Sveriges radios korrespondent i Berlin. Varför har det tagit så lång tid för de här människorna att få ersättning?
Ja, det här handlar ju huvudsakligen om människor som kom ifrån Östeuropa. Och efter kriget så var de amerikanska och de judiska organisationerna, de israeliska, ganska duktiga på att få ut ersättning från den tyska staten. Men i Östeuropa och Sovjet ville man hellre ha bidrag till det socialistiska uppbyggnadsarbetet. Så det krigsskadestånd som kom alltså direkt till staten och inte de enskilda till godo. Så det är först efter Tysklands återförening för 10 år sedan som det här aktualiserades.
Mm. Vilka andra praktiska problem har man haft? Har det funnits intressegrupper som har velat fördröja den här processen?
Ja, man kan ju säga att förståelsen bland näringslivet har varit minst sagt bristfällig. Det är många av de här nya unga direktörerna som inte förstår varför de ska betala för någonting som hände när de inte ens var födda. Men de stora företagen, särskilt de stora exportföretagen som Siemens och Volkswagen och Daimler Chrysler, framförallt det senare som ju är ett bevis på globaliseringen, att det är ett sammanslagning av ett amerikanskt och ett tyskt företag, där förstår man att det här är, att Tyskland kan inte leva med det här utan man måste lösa den här frågan. Och så de stora företagen har gått i bräschen här, säkert i och för sig kan man säga av ekonomiska skäl, eftersom annars skulle det bli svårighet med USA-exporten.
50 miljarder kronor, är det en fond? Vilka är det som betalar de här pengarna?
I praktiken är det 3/4 som betalas av tyska staten, eftersom formellt heter det att hälften kommer från näringslivet. Men näringslivet får dra av den hälften i sina deklarationer, så i praktiken så är det 3/4 från tyska staten och 1/4 från näringslivet.
Vi hörde här en berättelse. Vilka var de här människorna som blev slavarbetare under andra världskriget?
Ja, det är ju väldigt många olika typ. Dels var det alltså koncentrationslägerfångarna. Men sen var det ju också allt eftersom folk kommenderades ut i kriget och så använde man ju människorna i de ockuperade områdena till allt ifrån lantarbete till industriarbete. Och det är en rätt komplicerad gradering där. Man anser till exempel att de som kom till bönderna i allmänhet fick det bättre, eftersom de brukade få äta sig mätta.
De drabbade får nu då ekonomisk ersättning på mellan 22 000 och 75 000 kronor per person. I Sverige motsvarar det en eller ett par månadslön. Finns det några som protesterar mot den här summan?
Ja, de som idag bor i Västeuropa och USA tycker vissa vill inte ens ta emot dessa blodspengar, så att säga. Medan är du som Janina, eller är du Janina så att säga, och idag lever i Polen eller Tjeckoslovakien, eller Tjeckien förlåt, så är faktiskt det här ganska mycket pengar, och som kan kanske skapa en liten guldkant på de sista åren.
September 2002. På en brusande ledning från datan så är det ett inslag från bokmässan i Göteborg detta år om en bok som handlar om Berlin i krigets slutskede, andra världskriget.
Men först ska vi besöka bokmässan i Göteborg som gick av stapeln i helgen. En av de författare som besökte bokmässan i år var Anthony Beaver. Hans första bok om andra världskriget, Stalingrad, fick mycket uppmärksamhet. Och nu när boken Berlin, slutstriden 1945, kommer på svenska är förhandsintresset stort. Boken redogör för de kanske allra mest dramatiska händelserna någonsin i världshistorien. Hur den sovjetiska röda armén trängde in i Tyskland under andra världskrigets slutskede och mötte desperat motstånd från den naziledda tyska militärmakten.
Vi är fel du in. Vi är du uns. In germanischer Gefolgschaftstreue.
Kvällen före Hitlers 56:e födelsedag, den 20 april 1945, håller propagandaminister Goebbels ett hyllningstal till Führern. Han uppmanar alla tyskar att blint förlita sig på ledaren som kommer att lösa alla deras svårigheter. De flesta tyskar inser att detta är en verklighetsfrämmande cynism. På födelsedagens morgon ljuder sirenerna i Berlin och täta formationer av västallierade bombplan flyger in över staden. Brittiska trupper närmar sig Hamburg, amerikanerna rycker in i Bayern, den sovjetiska röda armén avancerar mot Berlins utkanter.
Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war. Unser Hitler!
Den nazistiska ledningen uppvisade inte bara total omänsklighet mot folkgrupper man ansåg rasmässigt underlägsna, utan också en total brist på ansvarstagande för den egna befolkningen. Och det ena verkar hänga ihop med det andra, säger Anthony Beaver.
For example, in 1945, when you had 8.5 million refugees in a matter of weeks, fleeing from the east, from East Prussia, from Pomerania, West Prussia, and Silesia. The Nazi government, having first of all refused to allow them to evacuate because that would have admitted defeat, then makes very few preparations to help them. And when they are sent eventually in railway wagons, they are treated like concentration camp prisoners.
Beaver skildrar i sin nya bok först den krigsutveckling som ledde fram till slaget om Berlin. Det vill säga hur Röda armén trängde in i de östra delarna av dåvarande Tyskland. I början av 1945 flydde 8,5 miljoner tyskar på några veckor från de östra provinserna. Naziregimen tillät först inte någon evakuering eftersom det skulle vara som att ge upp och det var inte tillåtet. Och när evakueringen slutligen tilläts gjorde regimen mycket lite för att hjälpa flyktingarna. De som överhuvudtaget fick någon transport skickades iväg i järnvägsvagnar på samma sätt som koncentrationslägerfångar. De invånare i Tysklands östra delar som inte hann undan utsattes för ett ofattbart lidande. Röda arméns soldater söp, plundrade, mördade och våldtog urskillningslöst. Det som chockade Anthony Beaver mest när han sökte efter material till boken var att Röda arméns soldater utsatte inte bara tyska kvinnor utan även ryska och ukrainska kvinnor för samma behandling. De ryska och ukrainska kvinnorna hade tagits av Hitlers trupper i Sovjetunionen och skickats till slavarbete i Tyskland. När nu Röda armén slog tillbaka trodde kvinnorna att de skulle befrias. Men det mardrömslika livet fortsatte. De utsattes för massvåldtäkter av sina egna landsmän.
But I think certainly the most shocking discovery was to find the mass rape of the Russian and Ukrainian women and girls who had been taken for slave labor in Germany. The way that it showed that the Red Army was completely out of control, the way that they were able to treat their own fellow countrywomen in this way, rather, in fact, completely in many ways, undermined the whole of the traditional Soviet justification of revenge.
Att sovjetiska soldater våldtog sovjetiska kvinnor och flickor visar att Röda armén uppträdde helt okontrollerat, säger Anton Beaver. Från rysk sida har man alltid sagt att Röda arméns framfart i Tyskland var en hämnd för hur tyskarna hade betett sig i Sovjet. Men det här rycker undan grunden för den ursäkten. Anthony Beaver ser många paralleller mellan Stalins krigföring och Hitlers. Soldater sågs som kanonmat och om de dog i tusental eller tiotusental spelade ingen roll. Båda regimerna lät avrätta sina egna soldater om de vägrade strida. Båda var likgiltiga för om den egna civilbefolkningen svalt och frös ihjäl. Ett enskilt människoliv betyder ingenting. Det är alltså inte en tillfällighet att kriget på östfronten blev det mest brutala och krävde flest dödsoffer i Europa. Här drabbade två militärmakter ihop som båda förnekade värdet av ett enskilt människoliv. Och judehat fanns på båda sidor, även om det bara var Hitler som gjorde det till en huvudsak. Om krigföring kan kallas anständig så var västmakternas krigföring anständigare än diktaturernas. Men, säger Anthony Beaver, krig är en atavistisk verksamhet. Det vill säga, det framkallar primitiva känslor oavsett vilken ideologisk skolning soldaterna fått. Också västallierade soldater begick våldtäkter. Det fanns dessutom under den här perioden idéer om vit rasmässig överlägsenhet även ur de västliga demokratierna. Amerikanernas krig i Asien bedrevs i enlighet med dessa idéer och var också oerhört brutalt.
During that particular period, remember, in the West, whether, you know, Britain, France, United States, there was still a complete notion of white superiority and all the rest of it. There is no greater war, no greater basis of violence than the combination of fear and hatred. It is that fear which is what produces violence, because the male attempt to suppress fear creates an incredible internal tension, and that actually is one of the basic sort of proponents of violence within the human.
Rasfördomar gjorde att amerikanska soldater hatade och fruktade den asiatiska fienden. Och våld följer av kombinationen hat och fruktan. Mäns försök att undertrycka rädsla skapar en oerhörd inre spänning. Och detta är en av de huvudsakliga orsakerna till mänskligt våld, säger Anthony Beaver. Berlin i månadsskiftet april-maj 1945 är ett helvete på jorden. Här syns de yttersta konsekvenserna av manliga psykologiska våldsmekanismer. Stadens mödrar för en omöjlig kamp. De försöker skaffa mat och vatten åt sina barn samtidigt som de försöker gömma sig undan beskjutning och våldtäkt. Striderna rör sig från hus till hus och våning till våning. Sovjetiska styrkor beskjuter inte sällan varann i förvirringen och den bittra kapplöpningen om att hinna först till riksdagshuset för att där placera den röda fanan och vinna livslång ära. Få berlinare hör tyska radions viktiga meddelande den 1 maj. Hitler var död. Han hade ärorikt fallit i strid, hette det. I verkligheten hade han begått självmord i rikskansliets underjordiska bunker. Berlin var vid det här laget helt sönderslaget. Men det fanns märkligt nog en egenskap hos människorna som aldrig svek dem. Deras humor. Anthony Beaver berättar att de olika stadsdelarna döptes om. Charlottenburg blev Klamottenberg. Rynhög. Lichterfältet blev Trichterfältet, Kraterängen. Och Steglitz kallades Stetnichts. Ingenting står upp. Hitler ansåg att det tyska folket visat sig svagt och därför förtjänade att gå under. Men det överlevde och byggde så småningom ett nytt land där humor och förnuft tilläts existera.
Det var Charlotta Sjöstedt som hade träffat Anthony Beaver på bokmässan och hans nya bok heter alltså Berlin, slutstriden 1945.
May 2003.
I försäkringsbolag i Tyskland finns hundratusentals livförsäkringar som tecknades före och under andra världskriget, främst av judar. Och sedan några veckor kan de som överlevde förintelsen och även släktingar till offren via internet kontrollera om de har rätt till utbetalningar från de bortglömda försäkringarna. John Mosander.
Det är en internationell kommission som i förhandlingar med ett antal försäkringsbolag i Tyskland, Schweiz, Frankrike och Italien har tvingat dem att leta fram gamla försäkringsavtal från tiden före och under förintelsen där inga utbetalningar har skett. Namnen på försäkringstagarna lades nu i månadsskiftet ut på internet. Det handlar om 450 000 namn på människor, mest av judisk börd, som antas ha varit förföljda under nazitiden och som har haft livförsäkringar som aldrig har lösts ut. Vem som helst kan nu på en webbsida se efter om det i släkten finns uttagna försäkringar som glömdes bort i kaoset efter Hitlers terror och förintelsen. Ansökningstiden för ersättning från försäkringsbolagen gick egentligen ut i våras, men har nu förlängts till den 30 september eftersom frågan fick en helt annan uppmärksamhet när hundratusentals försäkringstagares namn plötsligt kunde publiceras på internet. Det säger Diane Mand som arbetar på den kommission i Washington i USA som har förhandlat fram överenskommelsen med försäkringsbolagen.
And because of those names that are now going up, it's a chance to give people, you know, an opportunity to see the names and to see if maybe they would have a claim.
Före namnlistorna publicerades så hade 60 000 människor över hela världen ansökt om ersättning från kommissionen. 400 av ansökningarna kommer från Sverige.
Rapporterade Jan Mosander.
Adolf Hitler, hur var han? Det är taget lite från ett radioprogram den 23 juni 2003.
Sen finns det de här beskrivningarna av hur han får raseriutbrott, där han kastar saker, tuggar på mattor, har massa konstiga ljud för sig, hoppar runt i rummet, kastar sig runt på golvet, alltså beter sig på ett sätt som för oss är mycket främmande. Vad är din bild?
Min bild är att båda de här bilderna som du målar upp stämmer, och att det framförallt var så att när han första gången träffade människor så kunde han ge ett väldigt gott intryck. Han kunde föra folk bakom ljuset, han kunde spela resonabel, men han hade inga riktiga vänner. Det sägs att det närmaste han kom en vänskap var med Josef Goebbels och Albert Speer, två av hans ministrar. Och det var ju en vänskap där de vördade Hitler som en stor ledare, den största ledaren, och Hitler dominerade fullständigt.
Misstänksamhet och övervärdiga idéer, hans hat men också skräck för hemliga judiska sällskap, homosexuella konspirationer, politiska konspirationer, hans sätt att måla upp den här typen av faror och förhålla sig till dem. Gick han över gränsen, som du ser det, för vad som är friskt, vad man kan se hos andra människor i det?
Alltså han har inte haft hallucinationer och vanföreställningar som under en psykos, utan i den mån han har haft de här felaktiga uppfattningarna om verkligheten så har den i stor utsträckning delats av hans omgivning. Men vi kommer inte hinna här att ta upp alla olika delar av Hitlers personlighet. Så nu så skulle jag gärna vilja höra vad ni säger. Vilka psykiska störningar tycker ni stämmer någorlunda in på Hitler? Skulle det vara möjligt att peka ut någon som mer trolig än någon annan?
Jag tror att vi bägge två kan bekräfta att det här är en avvikande person med psykiska störningar. Och det är väldigt blandade och sammansatta störningar, och det är svårt att identifiera klara diagnoser så här långt efteråt när man inte kan få mer detaljerad information.
Däremot, jag tror inte att det är för mycket att säga idag att allting talar för att Hitler har haft någon typ av problem som vi idag skulle kalla för barnneuropsykiatriskt eller neuropsykiatriskt, där det finns drag av autismspektrumstörning.
Och kan du förklara vad det är?
Ja, autism är ju ett svårt funktionshinder som yttrar sig i svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet. Och jag skulle inte säga att Hitler hade en sådan diagnos, men att det finns klara drag av den typen av problem i hans historia tycker jag är uppenbart. Man kan också se att det finns inslag av paranoia som du tog upp i början av programmet, och att det verkar som att Hitlers psykiska fungerande är väldigt stresskänsligt. Alltså att han kunde vara väldigt samlad, adekvat, också interagera socialt på ett ganska normalt sätt när han var trygg, när han hade makten, när han kunde sätta villkoren själv, sätta gränserna själv. Men så fort det blev oroligt omkring honom, när han blev pressad, osäker, så förlorade han mycket av den här förmågan och utvecklade mycket mer symptom som vi idag skulle kalla psykiatriska.
Den riktigt intressanta frågan, det är ju egentligen, hur kan ett samhälle ta en så pass avvikande, en så pass störd personlighet till sin ledare?
Ja, det är egentligen inte en medicinsk fråga, utan en mycket vidare fråga än så. Att ändå tyska folket släppte fram honom som ledare, det får nog tillskrivas, tror jag, de omständigheter som fanns i landet med nationalistiska strömningar och en längtan efter revansch eftersom man hade gjort ett dåligt krigsslut efter första världskriget. Vi hade depressionen under tidigt 30-tal, kanske med början redan sent 20-tal. Folk hade det dåligt, man sökte sig en stark ledare och Hitler framstod som en sådan stark ledare.
Är det ett vanligt fenomen, tror ni, att personer med psykiska störningar eller någonting som närmar sig psykiska störningar får väldigt mycket makt och ställer till mycket skada?
Ja, det är ju ett fenomen som man ser, fast i betydligt lägre skala, när det gäller exempelvis religiös fanatism, där starka ledare kan bilda sekter Och i någon mening kan man säga att Hitler ledde en supersekt av det nazistiska partiet då.
Vi werden auch diesen Ode überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.
Anders Forsman, professor i rättspsykiatri, och Henrik Söderström, överläkare i rättspsykiatri, diskuterade med programmets redaktör Charlotta Sjöstedt. Och vi